I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sports ad free. That's amazon.com/sports ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.
Ja, vi är igång där med podden. Vi är ju det till slut. Kanske lite sent för de som är uppe i ottan, ja, som Olsson gärna går upp ibland och vill avlyssna podcasten så där på torsdagsmorgonen när den kan vara ute. Men vi blev lite sen den här gången för Olsson hade mixtrat med någonting när han jobbat på resa till London, så därför blev vi lite försenade helt enkelt.
Mm.
Eller?
Och var det en sån där Trump-sanning nu?
Ja, det var en Trump-sanning.
Tvärtom.
Ja. Det var en Trump-sanning.
Ja, precis tvärtom. Jag satt på en vad var det vi sa? Högt vatten på en publunch. Och kastade mig hem med tullbana för att spela in vår podcast. Podden. Och möttes då av beskedet att Ekvall hade missat ett plan.
Ja, det var också en Trump-sanning utan dess like.
Ja. Nej, det var utan någon som helst sanning i detta. Jag vet inte vad som hände. Du säger att du åkte ut med ett plan från Göteborg, så satt ni på där ute på plattan och sen vände ni och åkte in igen.
Ja. Mm. Som det kan bli ibland. Något fel. Ja. Och så fick jag ta ett senare plan helt enkelt.
Ja, ja. Ja, som jag skulle åka från London tidigare en gång då. Också planet ut och så satt man en stund, sen åkte man in igen.
Mm. Och då hade jag inte apparaten med mig, men då har jag åtminstone lärt mig det efter, vad blir det, 218 avsnitt.
218 är detta.
Alltid ta med sig apparatjäveln. Ja. Men det hade jag inte nu när jag var bara i Göteborg över dagen, för jag bor ju, när jag bor i Bromma så är det liksom som att åka buss liksom, fast flyg.
Ja.
Till några möten i Göteborg. Jag träffade min polare Marja Dornic som tog mig till Angered centrum för att käka på något hak där. Det var lite special.
Jag såg en bild på det. Åt ni på papptallrikar, eller hur? Det är det sådana ställen du... Det är det som man äter i Angered.
Jag vet inte. Var det papptallrik? Ja, det tror jag. Ja, det kanske det var. Det tänkte jag inte på.
Jag tyckte det såg så ut. Och så hade shawarma. Det var liksom indisk restaurang.
Nej, det var så här halal-mat heter det.
Ah, okej. Okay. Ja, det är det. Alltså grejen är här, jag har sett, jag vill gå in på den här massa, det står här, det är en massa indianrestauranger här, Indien står det, Indien. Ja. Ja, så står de där i, ja, sån där fjädra i hatten står, så.
Är du inte nykter, Olsson?
Ja, lite tidigt uppe bara, du jagar ju upp ändå.
Ja, men det är sånt, du gillar ju det. Ja, men vi ber verkligen om ursäkt, för att vi vill ju inte bli försenade, men så kan det bli ibland. Det har ju inte hänt speciellt ofta, det har ju hänt några gånger. Och det har ju hänt några gånger att vi har spelat in på till och med på en fredag. Och nu spelar vi in detta på en torsdag morgon. Och sommaren har kommit till Sverige, absolut, för att jag sitter i min enkla lilla boning i Bromma. Och blickar ut över mina ögon som är grönskande gröna. Och nu kan vara det. Det är fantastiskt väder. I Stockholm idag. Det är riktigt sommarväder. Härligt. Det enda som är lite jobbigt är att det luktar skit överallt eftersom soporna är inte tömda.
Jaså?
Ja, men det är ju disaster med sophämtningen, du vet. De har ju sagt upp sig och sophämtarna och de kommer att hämta.
Jag tror det bara var Jag tror det bara var några stycken.
Nej, nu är det alla, tror jag. Så har det gått en vecka när man tänkte att vi har sopor. Och det är ju liksom, räddningen är ju att det finns ingen här. Mer än jag och min familj. Och kanske ytterligare någon. Alla andra är ju... Ja, där jag bor så åker folk till sina sommarställen och sina... Ja, de är ju aldrig här. De är här när det är i februari och november. Då är de här. Men annars är de bara iväg på olika ställen. Det är lite special. Det är ju så vackrast och finast nu, så jag förstår inte det. Men skitsamma. Så det är lite räddningen. Men vi är ju här så att vi får liksom låna grannarnas soptunnor.
För att fylla får på. Ni göra det? Det får man inte göra. Man
kan, nej, men vi har ju frågat Olsson.
Jaha, jag tror det var alltså ni smög ut om nätterna, för då har man ju hört talas om att sånt händer.
Ja.
När det blir mörkt, fast det blir ju aldrig mörkt på sommaren, så smög ut när det är mörkt och stoppar ner sopor i andras tunnor.
Mm. Ja. Nej, vi gör inte det, utan vi frågar här. Och det var helt okej, så då våra grannar inte är hemma, utan de är på sina sommarställen som de har.
Ja, ja.
I Sverige, sen har de säkert några i Frankrike och sen åker de till Thailand och så åker de, de är aldrig hemma här.
Nej, det är med att de har det bara som liksom en övernattningsvilla i.
Ja, exakt, då är det.
I de takterna. Mm.
När det är som jävligast, då är de här.
Ja. Jag har tittat ut här på gatan i London och det är stor sol, strålande sol här också. Stor himmel, blå himmel. Och det var rätt skönt jämfört med häromdagen. Det har ju regnat i 24 timmar och det var inte så där fint, nätt, litet regn som man gärna förknippar med den gamla popgruppen Kinks, sånt fint London-regn. Det var det vräkte ner i 24 timmar här. Det var... Ja, det är det.
Men varför förknippar man fint sommarregn med Kinks?
För att så är det bara.
Mm. Jag kan ju inte musik, men jag vet ju att Per Gessle sjöng om att han vandrar i ett sommarregn.
Ja, och men han inte gillar i London Kinks också, det kan jag säga.
Jaha.
Men du, ja, men vad fan, det har vi glömt att säga. Nu har, alltså jag har suttit här och mejlat fram och tillbaka i den tidiga morgonstunden. Men vi har ju glömt ju att jag var och såg Per Gessle i Helsingborg, Sofiero. Men framförallt, jag såg dina grannar ju, de var ju förband ju.
Mm? Jag vet.
Det var häftigt.
Alltså mina grannar, min granne Tova Strandell, som är en del av Strandells, tror de heter. Det är hon, ja, hennes bror.
De heter så, ja.
Hennes bror är ju... inte bara en fantastisk människa och härlig granne, utan även Tindras barnvakt när ibland, då och då.
Jaha.
Hon gillar det. Så att, och hon är ju en jävel på att sjunga, har jag förstått.
Ja.
Hon brukar inte göra så mycket här, men det har ju gått som tåget för Strandells. Jag har aldrig hört dem själv, men de sägs vara bra.
Ja, det var jättebra. Först var det två tjejer som sjöng lite sådär folkmusik kring lägerelden. Men sen kom Strandell, så det var inte bara syskonen. De hade ju en till ju. Det var två musiker till, Tummis, och jag tror det var en gitarrist. Så vet jag kunde se, hade de ingen basist. Men det klarar man sig väl ändå. Och de har ju fått kontakt med Ola Håkanssons bolag.
Ja. Och du, när du skrev detta till mig, Olsson, det här är ändå lite så, ni som tror att jag inte, eller jag kan ju inte musik alls. Men det finns en liten period, tidsperiod, någonstans mellan 1979 till 1983, 84. Och där kan jag rätt mycket. Så när du sa Oda Håkansson, vad skrev jag till dig?
Oh, Susie, skrev du.
Och det visste sig vara han som gjorde den låten. För det kommer jag ihåg.
Ja.
Oh, Susie, we ran out of town.
Ja, nu står det still i huvudet. Jag kommer inte ihåg vad de kallade sig. De kallade sig inte Ola Håkansson. De var rätt stora i Sydamerika och sådär.
Ja, det var, så det gick,
så det kan man...
Så min granne är på väg att bli... Det är lite stort att grannen är på väg att bli popstar.
Och precis när vi åkte därifrån, och vi åkte ju i hämtad bil med chaufför där. Då såg han att de lastade in i sin lilla bil. Så de har inte så stor produktion som Gessle. De lastade in i sin bil. Så var jag tvungen att be chauffören stanna. Jag vill tala med dem här. Och då sa jag att hej, det är jag. Jag känner er granne. Ekvall, det är jag. Ja, han har smsat oss om att du är här och så där. Men det fattade jag. Hon kommer att bli stor lätt.
Jaha, men bra. Vad var det för musik då?
Ja, men det var ju pop. Pop. Naja.
Men slutade de i tid? Det är ju viktigt för mig att veta, som är hårda på sånt.
Ja. De slutade i tid. De här alla bägge för aktorna hade 20 minuter var det.
Och då började
Gessler säga du. Ja, det gjorde han faktiskt. Utsatt tid. Mm-hmm. De är duktiga och skickliga, håller på länge i många år. Men jag tänkte på det, att du får ut i någon gammal podd när du hade sett Per Gessle på Tele2 Arena, tror jag.
Gyllene Tider, tror jag.
Eller om det var Gyllene Tider. Mm. Ja, det var Gyllene Tider. Då var du fruktansvärt upprörd över att det var förband och människor som spelade innan. Och du tyckte att nej, så här ska det inte gå till. Men hade inte den fenomenet funnits, så hade inte The Strandells varit med i den här podden eller blivit uppmärksammad i större delen av Sverige.
Nej, men någonstans är det lite konstigt. Varför han är inne och spelar? Det är ju inte för matcher i fotboll, om du ska gå tillbaka till det.
Ja, herregud. Folk vill ju, om de åker till Sofiero, så vill ju folk ha picknick och sånt där, vilket är helt obegripligt. Brukar du gå på picknick först?
Ibland så vill Tindra, som är 3 år, gå på picknick. Och då brukar vi sätta oss i gräsmattan här med, där jag bor. Ja. Alltså. Det är väl ungefär så långt jag sträcker mig. Jag har framförallt något jävligt svårt för att sitta på mark och äta. Ja. Liksom. Det är liksom lite, jag fattar inte den grejen. Det är ju obekvämt.
Så in i helvete obekvämt. När jag var klippte mig senast, jag och min frisör Rockabilly Bubba hade en lång diskussion om detta och kom fram till att han sa då liksom att han sitter hellre 1000 gånger av 1000 på världens sunkigaste krog om man får sitta på en stol och äta. Så, ja. Och sen grejen är, hur ska man sitta? Ska man sitta med händerna bak och benen rakt fram? Eller ska man liksom halvligga lite på sidan och huvudet på i handen sådär? Det går liksom inte att komma åt. Och sen så, som Bubbe säger, så är det alltid någon som spelar ut ett glas vin. För det är ju snett och det är inte jämnt där det står. Ja, så det är det. Men det var många människor som satt så på Sofiero. Mm. Men de har skärmat av nu. Jag kommer ihåg för något år sedan att jäkla liv. Folk var upprörda för de såg inte scenen och sånt där. Så nu är det ett stort område framför scenen där man inte kan sitta på och ha picknick.
Jag tycker att picknick kan få till helvete. Man ska vara helt ärlig.
Ja, men Tindra 3 är förtjust i picknick.
Nej, men hon lyckligen med sig ett ord. Ja, men hon är ju ett barn. Ja. Hon är inte en vuxen människa. Vuxna människor ska ju sitta på stolar och äta. Jag kan stå och äta också. Men vuxna människor ska ju inte sitta på en jävla gräsmatta på en filt och äta någon tråkig mat. Det är min absoluta övertygelse.
Ja. Det blir mer som kalla pastaskruvar och sånt där som ligger i en sån vad heter det? De slag, plast. Sån där, ja, kom inte ihåg.
Och sen så ska man ju bära på det. Och sen efter så ska man ju liksom fortsätta bära på det. Det måste vara jobbigt om man är på konsert.
Mm. Men de verkar gilla det.
Och så ska man ha filtar med sig och skit.
Ja, det är ju så. Ja, min frisör Bobo, han sa att han och hans fru de går en gång om året går nu på någon, det är någon som fyller om picknick, men då de stolar med sig så de sitter på, men han sa ska nog inte gå längre för att då tittar folk på dem, vad är det för någonting, så de sitter på stolar.
Ja, de går de också
för mer än andra. Nej, jag tror inte de kan sitta och hålla det i handen mer. Jag ser det sådär som flygplansstol som man fäller ut en bricka framför sig. Kan du faktiskt så.
Jag tycker ju att vuxna människor ska äta åtminstone stående med bord.
Ja.
Stående kan jag nog köpa. Men inte sittandes. Men vi lämnar picknickriter. Men det är en intressant diskussion. Jag är helt enig med dig.
Ja.
Och med, vad heter han, din frisör Bobo. Jag hälsar honom det, att han är helt rätt på det.
Ja, precis. Men det är just det. Hur ligger man? Nej, men vi lämnar den.
Ja, vi har det.
Tindra. Vi får en picknick med Tindra.
Ja, det brukar gå över. Hon brukar tycka det är tråkigt efter 1 minut, 2 minuter. När hon har käkat upp det hon gillar. Ja. Så är det. Men alla är ni självklart mycket varmt välkomna till detta som är podden nummer 218-218. Allra mest välkommen är ändå alltid vår första lyssnare Staffan Olsson, som är väldigt aktiv på Instagram Story. Han är stor på stories. Där är du inte så ofta på Insta Stories. Mm.
Nej.
Men han är ute och paddlar och fixar och det är jäklar. Jo då, han är, ju, det där kan man ju ändå följa honom i videoform, vilket ju kan vara rätt bra för vi som ändå är arbetsledare. Ja. Det kan ju vara skönt för oss att se honom, att han liksom ändå gör någonting.
Ja.
Så han är igång, den gode Staffan Olsson. Ska vi prata idrott, sport, så var det ju så att Malmö FF igår spelade sin första Champions League-match i kvalet och gjorde det på hemmaplan mot Vardar från Skopje i Makedonien. Jag såg matchen via en datorskärm. Och det var ju, det blev 1-1, och ni har säkert läst det mesta om det och detta. Men det var ju inte bra. Som det inte, det brukar det inte vara i första omgången.
Nej, i och för sig. Men ja, jag vet, jag har ingen som helst koll på hur Vardar är jämförelsevis. Det känns inte som att man ska inte släppa in mål på hemmaplan i det här läget. Det är så jävla lätt för dem att åka hem nu och parkera bussen. Och sen är det klart, de spelar 0-0.
Ja. Det tror jag inte de fixar helt och hållet. Det är inte riktigt den typen av lag direkt. De parkerar inte någon buss nu heller. Utan de var åtminstone... De var nog lite bättre än de lagen man mötte i första omgångarna tidigare när de har gått vidare. Då har Malmö spelat 0-0 på hemmaplan och sen vunnit med 1-0 borta. Så det har varit ett lag från Lettland och Litauen och sådär. Så men det var lite... Sen är jag kanske mest orolig för svensk del då att Malmö FF är lite sämre nu än de har varit tidigare. Eftersom Marcus Rosenberg är ju skadad. Och några år äldre dessutom. Och de några spelare som Cibicki är fullständigt iskall under isen. Ur form alltså.
Vad beror det på?
Ja, det är så det blir ibland. När man är ung. Up and down. Down and up. Det är väl bara så det kan bli. Ja, de har liksom ingen riktig... Första gången är så lurig. För då tar man sig bara förbi den. Så hinner ju fönstret, så att säga... Man, så hinner ju spelare som är nya bli spelklara. Det är de ju redan, det är de ju 15 juli, så att efter det, då får man använda sina nya spelare och då får de åtminstone med hans sad, för de behöver lite fler spelare. Det är lite tunt och lite risigt på sina håll, även om det blev skitbra när de satt in Lille Svanberg, han är ju grym, och Magnus Wolf Ekrem som på något vis är en av allsvenskans bästa spelare, men ständigt förpassad till en bänk.
Ja, ja, och det begriper man inte hur sånt går till.
Nej, jag pratade med honom igår faktiskt. Han är väldigt snäll. Snill, som de säger.
Jag säger han det. Jag har aldrig pratat med honom. Jag såg att ni har honom i din andra podd, Tilläggstid. Ja. Han talar ut i den.
Ja, och jag har träffat honom några gånger. Han är väldigt, väldigt, väldigt ödmjuk och trevlig och snäll. Så att jag så frågar, varför blev du inte förbannad? Nej, han hade varit i Holland i Heren för han blev förbannad. Han tyckte det hjälpte inte. Han är mycket behaglig och trevlig fotbollsspelare som långt ifrån ligger, drar sig omkring med divalater. Som divalater. Ja. Varför heter det? Later.
Later.
Nej. Jag vet inte. Nej, men han är inte alls en sån. Han är en skön, trevlig människa. Och han var ju lite mer så ödmjuk. Jag har varit skadad och det kan inte vara så konstigt. Och sådär. Men han är ju... Jag tycker att han borde ha spelat från start mot ett lag som de visste skulle spela rätt defensivt. Och de skulle ha bollen ganska mycket för att... Så pass nyttig kan han vara med sin, som det numera heter, passningsfot bland många nya sådana uttryck.
Jaha, okej. Han har en passningsfot.
Han har en passningsfot, ja. Han är inte bara passningar utan det var passningsfot. Jag fattar inte varför man ändrade det uttrycket till passningsfot. För vad slår man passningarna med annars då? Röven eller?
Nej, men du är...
Med huvudet kanske, ja. Med passningshuvud. Ja. Mm. Ja, det är jättekonstigt. Jag pratade med i samma podcast med Özkan Melke Michel, som också är en underbar personlighet.
Ja.
Och då sa han om ett mål som Otman El Kabir gjorde, så sa han att han är bra på att curla in dem i hörnen. Och då slog det mig, jag tog inte upp det då, när slutar man säga skruva?
Ja.
Hur, när blev det curla? Att man curlar in? Barn curlar man ju, men jag vet inte hur riktigt det är med skott. Curlar man in dem? Eller...
Ja, men det är väl det är som det är ett engelskt uttryck. Det är så mycket engelskt. Folk tittar på engelskt och läser på engelska, och då blir det oh, he curled the ball. Oh, look at that curled ball. Så där, så blir det. Men det är ju som, vad heter den där skruvaren som Beckham? Vad heter den på engelska?
Ja, exakt.
Curl it like Beckham, men du vet, nej.
Ja, men alltså det har vi ju sagt, skruva, vi säger ju inte oj, vilket goal han gjorde.
Det kommer snart.
Ja, okej. Okay.
Ja, det borde jag tagit upp. Jag såg faktiskt ett sånt. Någon i en av kvällstidningarna skrev en krönika om detta, och då stod det goal, a true striker's goal, en striker's goal. Vad det nu är, en målgörares mål. Men jag kommer inte ihåg vad det var eller vem eller hur.
En typisk skyttekung, målskyttsmål, ja. Det är ja. Ja, men också lite engelska ibland då när jag ska vara helt, om jag ska vara helt ärlig. Så att,
ja,
jag är mest fascinerad över hur...
Det. Ja, och just att Özkan Melke Michel, att han använder uttrycket curla, det är...
Ja. Jag är mest fascinerad lite över hur, åtminstone inom fotbollens värld, så byter vi ut det vanliga uttryck mot gamla, du vet allt det här, ja. Vi har varit inne på tidigare, att man gör en omställning istället för kontra. Så det blir som att det blir modord som används. Nu säger ju alla sista tredjedelen, jag kan spy på dig för övrigt.
Ja, ja, men det är ju också sånt man plockar upp ur tränarsnack. Och ja. Det är sånt som används. Det är ju tränare, som man säger, tränar-jingo. Som man säger, det landet är nu, jingo, när det är sånt jidder.
Mm. Ja, bra uttryckt. Ja. Vinna boll. Man vinner bollen.
Ja.
Man vinner bollen. Ja, skitsamma. På tal om det så...
Ja, sen så de höll på med titta boll, sa man också. Då. Mm. Ja, han blev bolltittare där. Ja. Mm. Titta, han tittar boll.
Du, när vi är inne på Europafotbollen, så var det ju så att när vi... I den här podcasten då, som du nämnde, så skulle jag kontakta en spelare i Östersund som jag för övrigt är oerhört trevlig och snäll att göra med. Och så kan vi bara ringa dig några minuter för en kort intervju inför er match då, som idag mot Galatasaray i Östersund. Det turkiska storlaget där i Östersund är också lite roligt. Men då skrev han att nej, jag hade gärna gjort det, men tyvärr vi är förbjudna att göra intervjuer före match.
Wow.
Och det är ju lite roligt någonstans att jag kan tycka att det är lite gulligt med den Premier League-hybrisen.
Ja, ja, ja.
Även om man faktiskt kan prata med spelare dagen före match i Premier League och La Liga och Bundesliga, inte minst. Men det är så där, vill de inte göra intervju, för de inte göra spelarna göra intervjuer före match. Man undrar hur många som ringer.
Ja, ja, det är en fråga. Men det andra gäller det även i allsvenskan. Så är det så.
Nej, det kanske det inte gör. Det kanske är bara speciellt den här matchen. Men det, varför skulle det göra det? Kanske det är. Det är i varje fall, det är i varje fall lite... Det är klart att det är lite töntigt och så. Men det är en sorts ambition någonstans som jag... Jag vet inte. Jag hatälskar den ambitionen. Att... Mm. Man i Östersund och alla sådana lag när de ändå vill leka lite Real Madrid. Och då, det är ju lite roligt. Det är lite gulligt på något vis.
Ja, lite kärt.
Som man har sagt. Ja. Och men du, jag tror de kan, jag tror de till och med kan ha ett bra resultat mot Galatasaray i Östersund där på konstgräset. Så det är lite roligt då.
Ja. Vad innebär ett bra resultat?
Ja, det är ju en tränargrej. Men jag tror till och med de kan vinna. Alltså i Östersund, jag tror.
Mm.
Turkarna tar det lite soft innan deras säsong ens har dragit igång.
Ja, innan den kommer igång och så, ja.
Men då får vi hoppas att de får prata.
Ja. Var du med på den tiden när Degerfors mötte Parma?
Parma, ja, det var jag. Det var jag. Ja, ja. För, hur var det då?
Det var, ja, det var kul det också, men de fick prata före match.
Mm.
Degerfors-spelarna.
Men undrar vad som skulle hända om de pratade.
Ja. Och sen, vilka möter Halmstad egentligen? De mötte de också Parma.
De mötte också Parma.
Ja. Men de fick spela på Ullevi, tror jag.
Jaha. Eller ja, det kan ihop det nu. Ja, men det kan nog stämma. Det kan nog stämma. Halmstad var nära slut Parma. Har jag för mig.
Ja, väldigt nära.
Fredrik Ljungbergs tid.
Ja, yeah, those were the days.
Those
ja, were här där jag är nu, ja. Här är i London, så är det bara tidning, det är bara, vad heter det, silly season. Det är jäkla vad det sida upp och sida ner om rykten, om en har sagt ett och en har sagt ett annat, och någon ska dit och någon ska hit. Men när man satt och bläddrar i allt detta, så plötsligt sitter man där, Express and Journalist Patrick Ekwall. Vad du citerar i The Guardian, i en artikel i The Guardian.
Det är ju vansinnigt stort.
Det har du inte berättat.
Nej, men jag gör inte intervjuer. Efter. Jag gör inte intervjuer. Nej, det är ju en svensk kille som heter Marcus Kristensson eller sen va? Sån, sen.
Ja, jag försöker nu hitta artikeln där den stod. Ja, Marcus Kristensson, han jobbar på The Guardian.
Ja, vilket är ju häftigt i sig. Hon är ett stort och starkt namn skrivet på engelska. Så det är ju inte en sån jättesensation att det är någon engelsk journalist som har suttit och läst en svensk tidning och hittat mitt namn på det viset. Så det är nog, det låter större än vad det är. Men det var ju roligt att bli nämnd i tidningen. Jag skickade till några engelska journalister.
Att jag fastnade för den, det var att det stod Sweden i rubriken. How Sweden tackle their pushy parent problem. Alltså problemet med föräldrar som är vidriga när deras barn spelar fotboll och sånt där. Jag tänkte att det kan vara kul att läsa. Så läser man vidare och vidare. Stefan Ishizaki uttalas också. Att det går alltså ut på att Stockholmsklubbarna har upprättat en kod. Eller vad man säger, the code, vad säger man, en regelbok om hur föräldrar ska uppföra sig när barn spelar fotboll. Och när man då vänder blad och kommer vidare här, så ser man National and Local Media picked up the results conducted by Service Sampling International. Och lyssna på det här, with the Express and Journalist Patrick Ekwall. Hitting the nail on the head. Du slog alltså huvudet på spiken. Hitting the nail on the head. Ja.
Mm.
Så citerar de från din krönika i Expressen. What is wrong with people, he wrote.
Ja, fortsätt. För jag tror det kommer en poäng där också.
That is the first question I ask myself when I find out the results of a new survey about footballing parents. What is wrong with adults who shout and yell at their 8-year-old or at the 14-year-old referee in a 7-a-side game? They are insane. That is what's wrong.
Ja, fan, det låter mycket bättre på engelska.
Ja, det var lite tufft. Mm. Ja, det var kul. Man bara liksom köper. Jag gillar, för övrigt gillar jag The Guardian. Och så köper jag den. Så ser man ju här, där är Ekwall citerad. Ja,
mitt internationella genombrott.
Mm. Ja, okej.
Det är klart att det var roligt, och det är dessutom ett intressant och viktigt ämne, inte minst som nu alltså blir upplyst om idiotiska svenska föräldrar i en engelsk tidning. Det är ju, ja. Säger ju allt. Skärp er för helvete. Ja, jag kan inte säga mycket mer om det. Du, jag vet inte, vi ska. Håkan Karla Karlqvist gick bort, 63 år gammal endast, när i veckan motocrossföraren som ju hade fört en tillvaro i tystnad efter sin karriär, sin framgångsrika motocrosskarriär. Det blev ju ganska uppmärksammat, kanske dels för att det kom kom plötsligt, men också för att han var jäkligt speciell och populär på den tiden. Jag vet inte om så många av våra yngre lyssnare har så stark relation till Håkan Karla Karlqvist. Men jag kommer ihåg det på den tiden jag jobbade på Kvällsposten. Lennart Jarevik hette han, som alltid hade bevakat Ingmar Stenmark. Men han, när Stenmark slutade sin karriär, var i slutet av sin karriär, då följde han med liksom Håkan Karla Karlqvist. Alltså Kvällsposten, jag åkte på hans motocross-tävlingar i... Ja, de körde liksom alltid i Belgien, har jag för mig. Nästan alltid i Belgien. Jag vet inte varför
det var så.
Ja, men det gjorde de såklart inte, men det kändes lite så. Jag tror till och med att Karla Karlqvist bodde i Belgien. Är det där jag fått ifrån? Skitsamma. Han gjorde ju det. Så stort var det alltså med denna Karla Karlqvist, att han var så stenhårt bevakad i en sport som ju annars inte var speciellt stor i Sverige. Därför jämförde de lite med Tony Rickardsson, som liksom var ett enormt lyft och speedway. Inte bara för att han var bra, utan för att han var en väldigt härlig personlighet.
Ja, men var Håkan Karla Karlqvist det? Var det inte, var han, jag minns inte riktigt, men han var så här benhård. Var inte, men vad jag minns mest var att han var totalt hänsynslös mot sin egen kropp och mot sig själv när han körde. Det,
så var det ju.
Alltså mannen var ju... Jag läste någon som skrev att han var väl inte lika talangfull som många andra, men han hade ett sätt att köra som att han körde om att det fick köra. Och det, ibland gick det åt helvete och ibland så gick det mycket, mycket bra. Men det var helt rätt att det är lite lustigt hur någon som varit så framgångsrik och populär bara försvinner.
Mm.
När det, nyheten kom till... Oj! Vad har han gjort? Jag visste att han har bott i Frankrike i 12 eller 20 år, minns inte vad det stod. Och det tyckte jag var lite med det. Varför flyttade han till Frankrike? Det lät så nice. Jag såg honom där liksom köra som en galning på en motorcykel på små gator i en by med en baguette under armen. Så här, åka hem och en liten brieost.
Ja, det kanske han gjorde också. Mm. Den lilla mystiken som ändå byggdes kring honom efter det att beskedet, det tragiska beskedet, kom, var också en del av nyhetsflödet på något vis. Men han ville ju inte, han var en sån som inte ville ha uppmärksamheten, utan den typen av människa som sa, det jag gjorde då var då och nu är jag en helt vanlig människa och vill fortsätta vara det. Han var ju också inte bara en motocrossas liksom Börje Salming som är en miljard stygn överallt, utan han var ju också en citatmaskin så tillvida att han alltid, till skillnad från många andra, sa vad han tyckte och tänkte och gjorde det rakt ut. Och journalisterna som bevakade honom älskade honom. Ja, vi som jobbade på Kvällsposten redigerade också, för det var lätt att välja bilder och sätta rubriker. Han var ju rak i, både på banan och i snacket. Så att, det var trist, tråkigt, lite tidigt också, tycker man ju, som han gick bort, Håkan Karla Karlqvist. Men i all denna, i allt detta mörker kring hans bortgång, så var det ju ändå lite fint att han fick sån att det blev så uppmärksammat, att han fick på något vis någon sorts upprättelse ändå. Jag menar, när vill han vara i fred så vill han vara i fred, men nu när han, och då fick han ju vara det såklart. Men nu när han ändå gick bort, så blev det ju ändå, ja, det var ju många som visade sin uppskattning över vad han hade gjort. Det gillade jag.
Ja.
Över vad som hade varit liksom.
Men vadå, du menar du att motocross var en liten sport i Sverige?
Ja. Alltså det blev ju stort för att han körde och var framgångsrik. Men dessförinnan så var det ju liksom inte speciellt. Nej. Man bevakade.
Man bevakade
ju inte motocrossen, man bevakade Håkan Karla Karlqvist.
Okej, man bevakade, ja som person. Men det var väl det var då. Men du vet, på den tiden när det var, det var Sportspegeln. Jag minns liksom typ, och alltid Bosse Hansson, och så var det något med Karla Karlqvist som hade kört någonstans, och så fick man se det. Idag är det ju inte, idag tittar vi inte på samma program så där hela tiden, så.
Nej.
Jag vet inte vad jag försöker säga här.
Nej, men du försöker säga visst, alla samlades kring ett och samma program, för det fanns ingenting annat. Och det de uppmärksammade där blev stort. Det är ju lite annorlunda nu. Hade vi haft en det räcker ju inte heller med att du är en framgångsrik idrottare i en sån sport, tror jag, utan nej, men se på Eriksson i Formel 1. Nu är inte han superframgångsrik där, men han verkar ju inte vara den typen av personlighet som det gnistrar om, och då blir det inte samma uppmärksamhet heller. Hade han varit en Håka Karla Karlqvist som hade kommit på 17:e plats varenda gång, men hade varit lite annorlunda i sin personlighet, så tror jag att det hade blivit ännu mer uppmärksammat. Och likadant inom speedway, vi hade ju många framgångsrika speedwayförare, eller haft. Men det blev ju, nu var kanske Tony Rickard som bäst ändå såklart, men han var ju också en skön personlighet, och det gav ju större rubriker och större bevakning än vad många andra hade haft.
Ja, men jag vet inte varför jag kommer ihåg att i skolan, när jag gick i skolan, då skulle man hålla föredrag. Jag höll ett föredrag om motocross. Hur fan kunde jag göra det? Jag minns detta, jag var oerhört intresserad av motocross.
Det var så fan. Kan man få höra någonting från föredraget som du minns?
Alltså jag kommer ihåg det just nu att jag hade gjort det. Jag minns inte vad. Men jag vet, jag hade bilder på väggarna hemma på motocrossförare. Och jag kan inte komma ihåg en enda förare som körde på den tiden, men så var det.
Körde Storken motocross? Hette han inte vem som hette Storken?
Sten Storken Lundin.
Ja, var det motocross eller var det speedway?
Nej, det var inte speedway i alla fall. Så måste det vara ett motocross.
Sten.
Men det är också härligt med Storken.
Jo, men även Karla var ju bara Karla. Han var ju inte Håkan. Ja.
Nej.
Så jag är ledsen, jag sitter här och nu och googlar Sten Storken Lundin. Han var motocrossförare. Det var kanske han du höll föredrag om.
Nej, jag höll om sporten som sån.
Mm.
Hur nu kunde det, så jag kan ju ingenting om, men jag gillar 125 kubiket nog. Jag gillar de minsta motorcyklarna. Jag gillar inte de där stora, tunga.
Ja, han körde 500 kubik Sten Storken Lundin. Han körde först på Monark, men 1961 gick han över till Lito.
Aha.
Och fick bragdguldet tillsammans med speedwayföraren Ove Fundin 1961.
Ja, Ove Fundin minns jag.
Han var nog lång, tror du inte det?
Jo, jag tror. Ja, en liten aning tror att det kan ha haft en viss inverkan. Jag tror det kan ha varit det på smeknamnet.
Ja.
Men det är också det att man har smeknamn på det där viset. Det är liksom, det var mycket vanligare förr med alla idrottsmän. Hade såna, den typen av smeknamn. Och inte bara då Karla som var en variant av namnet, utan Storken.
Du är ju i London. Det hänger du med i Wimbledon?
Ja, lite grann. Det visar, fan vad stort det här, jag glömmer det. Det visas ju överallt. Man kan inte gå förbi en pub, en tv, en bar eller någonting, så ser man det är Wimbledon hela tiden. Och nu har de ju, vad heter hon, Johanna Konta. Nu är hennes, nu står Englands hopp till henne sen Andy Murray blev utslagen igår. Och nu ska hon spela mot Venus Williams när vi har spelat in detta någon gång i eftermiddag. Så att, ja, vi får se hur det går för henne.
Mm.
Men det är lustigt hur man då liksom upptar henne. Hon är då liksom, ja, det är England. Men sen när man läser vidare, ja, då är hon ju född i Australien av ungerska föräldrar. Och då menar jag, det är ju liksom, det är så det engelska samhället är. Det är ju uppbyggt på, precis som till en del som i USA, med bygger på stor invandring och folk kommer från alla möjliga håll ifrån, och då blir det så här. Och här, samtidigt som man vill slänga ut alla, det är fruktansvärt som vissa förslag som Tory kommer med här nu, med sådana som är utlänningar eller har varit, kommit från andra länder och kommit hit. Alltså de ska ju frånta sig en massa rättigheter och sånt där. Alltså någonstans bara känner jag kan ha helt fel, men någonstans känner jag, aha, jag påminner om Tyskland för andra världskriget. Vissa medborgare, va, ni är engelska och sådär, men ni får inte samma rättigheter som, citat, riktiga engelsmän. Mm. Och då kanske de får gå in på sådana här, du vet, kolla, är du riktig engelsman? Vad har du för, du vet, är man tillbaka innan man ska ta rätt på folks gen och vad de är för några, så här.
Ja, herregud.
Och det är kanske så ute på landet. Det är kanske så ute på landet som det är. Men jag tänker om man är här i London. Jag har inte varit i London på 5 år. Jag har inte varit här sedan OS. Alltså det är ju, jag fattar att London står utanför övriga landet. Precis som New York och Los Angeles, Kalifornien kan stå utanför övriga USA. Det är ju liksom en helt annan, den här stan i London bygger ju helt på mångfalden, myllret, alla människor, alla olika, alla, och alla är här på något sätt. Alla är här, alla går här, alla har sitt sätt att uttrycka sig, alla har rätten att göra som de vill. Så jag fattar ju att det var väl inte många som röstade för att gå ut ur EU här i London i alla fall.
Du menar det är de många, det är som alla ångrar sig sen?
Ja, exakt. Johanna Konta. Hon i någon tidning idag så får hon till och med säga att I've always felt English. I have my Englishness och så vidare. Så ja, det är viktigt.
Men när hon är passet är oss är från Australien?
Nej.
Okay.
Hon är nej. Men just det, hon är ju liksom inte född av en engelsk familj på landsbygden här. Och det är någon som skrev, men en viss bra poäng är det att nu slår vi oss för bröstet och säger, woo, vad duktiga vi är med engelsk tennis. Titta vad vi har fått fram, men hela hennes utbildning från hon var barn och framåt har varit i Australien. Så hon har liksom fått en australisk tennisutbildning. Men det glömmer man. Nu tycker man att hon är England. England. Ja, det var härligt.
Ja, det var ju en jäkla maratonmatch där också när Nadal åkte ur. Jag vet inte, gillar ju ordet maratonmatch. Jag vet inte hur länge den var, men den var lång.
Mm.
Helt enkelt. Jag hänger inte med så mycket i Wimbledon sen Björn Borg. Det låter ju mossigt, men... Men det tänk så klistrarna man kunde sitta på den tiden. Men vi, det är då
jag följer ju Johanna Larsson med stort intresse. Jag tycker det är fantastiskt. Hon har spelat nu så många år och tjänat väldigt mycket pengar utan att egentligen ha gjort någonting.
Nej.
Nu stackars tjej, hon mötte nu första matchen den där Petra Kvitova som kom tillbaka efter skada, var borta så länge. Alltså hon får inga lätta matcher heller om man säger så. Men nu går in första matchen och vinner. Boom! Och åker hem igen.
Hur gick det för Kvitova sen då?
Hon spelar väl fortfarande tror jag. Hon är väl kvar.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
En av semifinalisterna.
Ja, okej. Det var ju en tuff lottning. Såklart. Jag tänkte fortsätta på spåret London här för att jag vet att Circus Mayweather McGregor, alltså Floyd Mayweather och Conor McGregor som nu ska möta sin spektakulär match, MMA-match faktiskt, kommer till London för att fortsätta sitt presskonferenseri. Det var en sån häromdagen.
Ja.
Och allt vad det nu innebär inför matchen i Las Vegas i slutet av augusti, som alltså de nu bygger upp, det är en pay-per-view match. Herregud, den kommer att säljas den du. Och
ja, det
de
tror jag.
Med smarta. Och jag slogs ju då, som ju är lite fascinerad av kläder, jag slogs ju såklart av Conor McGregors underbara, väldigt snygga för övrigt kostym. Men det visade sig att kritstrecksränderna i denna krita, som man säger på fackspråk, inte bestod av raka ränder utan av små bokstäver som utgjorde uttrycket fuck you. Har du inte sett det?
Nej, då har jag missat. Jag såg en annan bild i tidningen där de står, ja, du vet, med ansiktena mot varandra. Mm.
Alltså, kostymen är ju alltså blå kritstrecksränder, jäkligt snygg. Men ja, när man har zoomat in, gått närmare, så är kritstrecksränderna består av vita bokstäver som i rad bildar fuck you.
Ah, okej.
Okay. Mm. Ja, lite häftigt. Ja, skulle vilja ha en sån jag också.
Ja. Men du, det är ju ingen MMA-match. Alltså den ska väl gå enligt boxningsregler.
Ja, det kanske den ska. Förlåt, jag kanske är helt snett på det.
Ja, du hoppas att...
Så är det, det är en boxningsmatch, förlåt.
Göra som han vill.
Det är tvärtom, förlåt. Det är en boxningsmatch,
och att Mayweather skulle köra sin, att det skulle vara fritt fram, liksom. Nej, men det ska vara en strid, det ska vara enligt boxningsregler. Ja.
Förlåt.
Och jag vet inte vad man ska tro om sånt jippo, men... det känns som Mayweather kan vinna detta rätt lätt.
Ja, rimligtvis så är han ju den i särklass bästa, ska vi säga, traditionella boxaren. Det vore väl underligt annat. Det är en av världens absolut bästa. Så att det är ju inte... Du är ju inte helt snett på det när du kallar det för jippo. Men boxningen är ju bra på det. För att, ja. Du vet att jag satt ju och såg här. Det var ju helt fantastiskt på... I helgen på TV3 eller TV10, inte vad det var. Min polare Klaberusk Andersson, som jobbar på Viasat, var där i Monte Carlo. Och jag fattade liksom inte riktigt vad det var han skulle åka på. Det hette Super Series, boxningens Champions League. Det är nytt.
Ja.
Jag fattade liksom inte. Jag tittade, men ska Erik Skoglund boxas eller ska han inte boxas? Jag fattar absolut ingenting. För en bit in i sändningen, då förstod jag att det var någon sorts lottning. Och det var ett jävligt spektakel. Men ändå rätt häftigt. Ja. Det vill säga, två stycken viktklass. Jag tror det är cruiservikt och lättumvikt. Jag kommer inte ihåg. Men där de har fyra boxar i varje klass. Eller åtta boxar, förlåt, i varje klass som man har valt. Och så fick då de fyra högst rankade välja varsin motståndare i detta spektakel på något hotell i Monte Carlo.
Ja.
Vilket var lite roligt och lite häftigt. Och sen så går de då kvartsfinaler, semifinaler och final i den här Super Series, som det heter, of Boxing Champions eller något sånt där. Lite roligt. Egentligen ganska mycket lättare att hänga med i boxningsvärlden när de väl drar igång. För då vet man att det här är fyra stycken kvartsfinaler, de som vinner.
Ja,
du har redan bestämt att de som vinner den kvartsfinalen och den kvartsfinalen möts i semi och så vidare. Så då har man koll på det. Det fanns mycket lättare att hänga med i. Ja, jag tyckte det var ett roligt och häftigt koncept. Sen trodde jag att alla matcherna skulle gå på en och samma gala. Men så var det ju såklart inte, utan det kommer att vara utspritt och lite här och där. Och så. Men coolt koncept. Ja. Callum Smith heter engelsmannen som var rankad. Och valde som nummer två, det var han Groves som i den klassen är världsmästare, han valde som nummer ett. Han valde en annan engelsman och Callum Smith valde då att få möta Erik Skoglund.
Jaha.
Som ju är obesegrad, precis som Callum Smith också är obesegrad. Mm.
Ja, nej, det är häftigt. Jag vet, jag nämnde ju det i söndags i Expressen att det var kul. Era boxar, så att Erik Skoglund får vara med i den här cirkusen, säger man så lätt. Men att vad jag trodde också, det var att man ska försöka ena titlarna, att du vet, alla olika organisationer hit och dit, inte vet jag, men det ska bli spännande att se i alla fall.
Mm. Sen så vet jag inte, så vet du hur bra vi är på, jag tror att dessutom att MTG och vi har satt det liksom med i den här satsningen. Hela tv-produktionen för Monaco, så sen var gjord av danskar och svenskar. Så det blev ju kanske lite roligt då när Viasats programledare säger att det här blir en av de största matcherna en svensk boxare någonsin har gått. Ja. Då kanske, alltså då har man nog tagit i. Det har ju många boxare har gått väldigt stora matcher som har handlat om titlar. Det här är en kvartsfinal i en ny turnering. Ja. Så, men boxningen kan sin grej. De vet om man hetsar.
Ja, framförallt så, du vet om de har lärt sig av de här UFC-galarna, men de är fantastiska på det. Jag vet ju de gånger när The Mauler har fightat så har han ju rest runt hela världen, gjort nedslag i vissa städer och så har de haft de här där de står och stirrar på varandra och kastar skit på varandra och tycker att de är idiot och så vidare. Och sen packar de iväg och åker, alltså vänner igen och tar ett plan till ett annat land och ett annat stad. Ja, det är en show.
På tal om show, och här händer det ju grejer. Det är ju inte bara sophämtarna som... Nu kom de, hörde jag nu alldeles nyss för övrigt. Kommer hämta ja. Soporna. Så nu hoppas vi att det blir lite bättre luft att andas i. Eller mindre äckligt luktande luft att andas i här i krokarna. Nej, men det var ju så att i förra veckan så gick ju det så kallade, det jag kallar för krigslarm. Jag har sagt så som gick i skolan. Det är det som brukar gå på första måndagen i varje månad klockan 15.
Ja, första måndagen i varje månad, ja.
Det gick ju, drog ju iväg av misstag här i stan. Och bara för då att vidarebefordra vilken krigsberedskap jag har, så låg jag i sängen och försökte natta lilla Tindra som är 3 år. Och jag bor precis vid Mälaren, så jag tänkte, och där brukar jag köra sådana här båtar där, du vet, ut till Vaxholmsbåtar och allting sånt. Och då brukar tuta. Och då tänkte jag, vad är det för jävla tutande sent på kvällen också? Jag ska ju lägga ett barn här. Och det fortsatte tuta, men nu får de väl för fan lägga av, sluta nu. Sen tänkte inte jag så mycket mer på det för jag fick ett sms ifrån.
Nej.
Från en frisör som heter Hanna. Hörde du krigslarmet? Visst fan. För då ska man ju liksom stänga alla fönster och gå ner i ett skyddsrum typ, ungefär så. Det finns väl inte skyddsrum kvar. Nej. Men det blev ju en debatt efter det som jag var starkt engagerad i, som du kanske såg, Olsson, du som gillar att följa mina debatter.
Ja, jag såg den. Jag hörde det. Jag var i Stockholm. Vi kom ut från en krok på Riddargatan och klev in i en taxi. Och helt plötsligt, vad fan är det nu? Det är ju inte måndag. Var första, ja du vet. Och sen tänkte man inte mer på det. Det är också en jäkla krigsberedskap. Det måste vara något fel någonstans.
Ja, det är ju exakt så. Ja. Om ryssen kommer så... ja. De skojar bara. Ja. Nej, men jag blev, det blev ju lite... För det första så är det ju helt... ofattbart att myndigheterna som på något vis kan ta så lätt på att men det blev lite fel.
Ja,
det blev lite konstigt.
Lite tokigt där, men
ja. Så kan det bli. Nej, så får det ju aldrig leva bli överhuvudtaget. Sen vet jag, om jag går tillbaka till min gamla lumpartid, att man ska stänga alla fönster och sätta sig i ett skyddsrum och lyssna på Sveriges Radio. Möjligen. Men jag kan ju då, menar ju då i den här debatten jag hade att och det var ju väldigt många reservofficerare och andra stridspittar som menar att det är det, man såg de pekade med hela handen, så det är det som gäller i krigsberedskap, att det är Sveriges Radio. Ja. För informationen kom väldigt sent ut och kom snett ut. Och så i en DN-artikel så var det någon som sa, ja, vi har skickat ut information via Sveriges Radio. Och varför fick han fråga, varför bara Sveriges Radio? Det kan jag inte svara på. Jo, för att det är på något vis, det är på något vis den vägen man ska gå i krig. Man ska lyssna på Sveriges Radio. Det är för mig, jag har inga problem med vad säger Sveriges Radio. Eller det har jag inte alls. Eller huruvida man väljer just den vägen. Men alltså, det är ju ett tag sedan vi hade andra världskriget. Alltså, just man kan ju välja Sveriges Radio, men man måste ju välja andra informationskanaler som idag är kanske minst lika tillförlitliga och kanske framförallt vanliga, så att det når ut till folket. Det är väl det viktigaste, när man liksom spjärmar sig fast vid någonting som folk inte lyssnar på medan de sitter i bilen och lyssnar på radiosporten. Eller hur? Det är inte så att det står en stor jävla radio mitt i vardagsrummet som de gjorde på 50-talet. Det är inte så att man har en transistorradio i köket om man är under 80.
Nej, det kan jag säga. Jag skulle precis säga att min mamma har det. Det går hela tiden. Hon hade inte missat det att hon skulle gå ner och skjuts.
Men hon är också 80.
Hon är 90.
90, se. Mm. Och det är ju, jag tror det finns få under 30 som ens har SRs app i sin mobil. Jag förstår. Det är ju inget fel på Sveriges Radio. Jag lyssnar i bilen. Men menar, då får man ju hoppas att man sitter i bilen då när ryssen kommer, så att man får veta att den kommer. Och det är klart att man ska använda sig av den informationskanalen. Men det måste ju finnas väldigt många andra. För att det viktigaste är ju inte att folk ska kasta sig över sin radioapparat eller vad det nu är för någonting, eller sin mobil eller så. Det viktigaste är ju att man ändå väljer att vara en del av nutiden och går ut med den informationen på så många sätt som möjligt, så att det når alla. Ja. Sveriges Radio når inte alla här och nu.
Nej. Jag köper detta, det du säger. Jag tyckte för att jag säger det vet man. Någonstans, jag hade glömt det, men det har man ju hört de gånger att när det här händer, då ska man slå på Sveriges Radio, för där kommer all information. Och det är väl en sak, men jag kan också tänka mig, jag har ingen radio. Jo, jag får slå på datorn i så fall liksom och ta mig in på, eller såg ut, jag har ingen bil eller annars kan jag inte sätta mig i bilen och lyssna på. Och det är klart, när bomberna faller så är det kanske som det åskar. Sitter man i bilen så är det ofarligt. Det kan mycket väl vara så. Du menar då att man skulle typ, men man får tänka om helt enkelt. Man kan inte bara förlita sig på 1949 eller 1955, så var det och så är det då. Okej, titta nu på mitt stora hatobjekt Donald Trump. Så många han når med sin Twitter. Det är ju, och då menar jag inte att man ska lägga över allting till ett Twitterkonto. Men man kan ju göra både och. Man kanske har tre olika kanaler där någon oj, vad hände? Vad ska jag göra nu? Exakt. Jo, du ska ner i ett skyddsrum. Men då talar man nästan, vet du vad ditt närmsta skyddsrum är?
I källaren.
Ja, men är det ett riktigt skyddsrum? Nej. Eller bara en källa?
Nej, jag har inte en blekaste aning.
Nej. Finns jag kommer när jag var... Jag vet faktiskt inte, men när jag var liten i Malmö och växte upp där vid Dalaplan, då var källaren var också ett skyddsrum.
Mm.
Det var liksom jag minns detta nu, en gigantisk dörr som skulle... Och så var källaren var ett skyddsrum.
Det minns jag också från min tid i hyreshus i Malmö, att det var sådana stora gigantiska dörrar som man skruvade fast någon sorts låste på insidan med några konstiga stora jävla spakar eller vad det var. Det var det ju. Men det här var ju i mitt fall på 70-talet, så att det var ju liksom bara 30 år efter kriget. Nu så är det ju mycket länge sedan. Men jag bor ju i en villa nu och det har jag aldrig gjort tidigare, så jag vet inte hur man... Finns det skyddsrum för oss också någonstans?
Ja, det måste nu... Det finns kanske något offentligt. Alltså när man är här i London så påminns man ju väldigt ofta om andra världskriget, eftersom London och England var så involverat och till och med drabbat av detta. Här visste man ju, man ser filmer och sånt, och då ska man springa iväg, då visste man full karta på vad alla skyddsrum var, typ offentliga skyddsrum. Ja, här åker man ner tunnelbanan också. Man tog sig ner tunnelbanan, så det funkar ju det som ett skyddsrum. Ja. Och allt detta på... Men det lustiga är att jag tänkte bara själv på att okej, det har varit en bättre middag med halvhögt vatten, om man säger så. Men min ena tanke var, fan också, vad har de nu gjort? Det är ju fel någonstans. Men det var inte så att jag rusade ut och slog in tillbaka in på kronan och sa, slå på radion, vi måste höra vad detta är.
Nej. Ja, herregud. Herregud. Du, hur är det med lyssnarkontakten?
Ja, det är mycket Hugo Zeta Hackenbusch och vår vän Capacitina och de håller på och håller på. Ja, det har jag glömt att säga. Vad heter hon? Lovisa Lind.
Ja. Så,
hon som... Ja. Hej, plötsligt är det kommer något ut för som Capacity Now. Ja, bra, du nämnde henne i krönikan. Hon jobbar med mig. Så hon är också en sån som sköter security och så vidare.
Ja.
Mycket när, bra tjej, säger
när har hon tid med det?
Så, jag säger det. Jag fattar inte när Capacity Now har tid att hålla på med allt detta som man far runt världen till oroshärdar. Mm. Så vidare. Nej, men det var mest att det har varit mycket sånt. Men Hugo Zätare, han förstod... Han vet att jag gillar tåg, så att tydligen går något sånt där Lennakatten, ett gammalt tåg i Uppsala. Och tänkte, nej, jag gillar inte gamla tåg. Men som vanligt att tänka tillbaka, jag hittade ett fotoalbum förra sommaren. En sommar där jag tydligen åkte runt i England och bara gick på såna gamla... Jag ser nu din blick där i... på Skype där liksom man ser den här blandningen av skräck och gaja, så... Jag åkte runt, jag åkte på sådana veteranbanor eller vad man ska kalla det. Men jag gör inte det längre, jag gillar moderna tåg nu.
Ja.
Men sen så i ditt hus i trädgården så Daniel Lennartsson som också är, hör av så mycket. Han är ju chockad över att du tar en robotklippare. Han tycker det är den största sensationen sen Vilda Väsby gick upp i elitserien.
Ja. Som det heter på den första robotklippare är ju liksom inget nytt. Det har ju funnits ganska länge.
Nej, nytt.
Nej, så det är ingen, ja. Och det är ingen sensation.
Och du vill bara ha nya grejer.
Det är ingen sensation. Nej, men så här. Det finns två skäl till det. Det absolut största skälet till att jag inte har en robotklippare är att jag tycker om att klippa gräs.
Ja.
Jag tycker det är rogivande och det luktar gott. Och det är till och med, kan till och med vara lite halvträning så där, man rör på sig. Så det är ett skäl. Ett annat skäl är att det är en extremt kuperad trädgård. Så att som där det ibland är annat än gräs mellan gräsytorna.
Så nej, det hade... och då pallar inte den för dig nu.
Nej, den kan ju inte köra över grus och fatta att det är grus. Och det är dessutom jättekuperat och det hade inte funkat. Det har ju dessutom fått
veta av grannar.
För av grannar. Så att det är ju också ett skäl till det. Men jag är helt emot robotklippare. Tycker jag det är ett otyg. Folk får fan klippa sina gräsmattor själva. Ut och rör på istället. Och det är ju rätt trevligt att klippa gräs. Jag gillar det.
Ja, jag tyckte det förr också. Ända tills min granne på landet sa, varför du klippar det gräset? Jag kan göra det för det. Ja, det här var ju rätt skönt faktiskt. Slippa det. Men det var bra träning tyckte jag. Också, jag har inte så kuperat som du, men en rätt lång backe upp. Och sen så tyckte man, gud, så fick man komma ner. Så tillbaka igen upp för den. Det var bra. Man var svettig. Det var så ett rejält träningspass.
Det är det jag säger. Det är fina grejer. Vad härligt. Så fick du svar på det. Väldigt tydligt också för den delen. Hur länge ska du glassa omkring i London?
Åker till Stockholm på fredag.
Herregud, det är lyxlivet du lever. Men det är författare, de lever sådana liv. Det har man ju läst nu. Leif GB drar in 23 miljoner eller vad det var.
Så, i veckan.
Ja. Så man förstår ju att det är det ljuva livet. Men det glädjer mig.
Ja, mig också.
Att du har det bra.
Det var kul att komma tillbaka till London. Jag har inte varit där, som sagt, 5 år. Tänk så mycket man var här för när jag skrev musik. Jag var här 3-4-5 gånger om året. En vecka i taget. Och bara åkte runt på klubbar och intervjuade band. Och
men du blev ju, nu blev du ju ruinerad.
Ja. Och sen så, när det väl blev, tänk så mycket landslaget, fotbollslandslaget låg här. Kommer du ihåg ute på Arsenals anläggning och Ljungan spelade, Fredrik Ljungberg och spelade i Arsenal. Och Svennis blev förbundskapten, Sven-Göran Eriksson. Alltså man var jättemycket i London och England på fotboll. Och passa på att ta några dagar extra så här och glida runt. Det här var kul.
That's for the days, men nu är det nya tider och vi ses med podden igen nästa vecka. Som alltid, aldrig uppehåll. 200.
Förlåt med lyssnarkontakten. Alltså det är väldigt många som tycker att när larmet går, hesa Fredrik, att vi borde sända, ligga ute dygnet runt med podden och att det skulle komma via oss. Och det tycker jag är ett jävla bra förslag. Vi hade ju skött detta perfekt.
Ja, utmärkt. Inga som helst problem. Vi ska bara ta reda på var skyddsrummen finns. Det är ju en bra förutsättning. Adjö.
Hej då. Hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.